Jajamensan, vi gör det igen. Vi är på gång. Känn lugnet hörni. Luta er tillbaka och slappna av. Så ska jag försöka fylla den här halvtimmen eller timmen med någonting meningsfullt. Jag lyssnar mycket på andra poddar och tycker om det. Och hur ska man gå över nu och säga nej, fast. Nej, men grejen är att ibland så finns det en tendens till att de blir jävligt babbliga. Alltså det bara går i ett. Starka åsikter som ska föras fram i hög röst och man ska avbryta varandra och man ska lira. Eller hur? Man ska ha tugget. Och jag kan inte rå för det, men ofta när jag hör de här andra poddarna så dras tankarna till Hitler. Hela den här viljan att liksom vara på topp hela tiden och man som lyssnare liksom kan knappt hämta andan. Den drar tankarna till Hitlers allra mest energiska tal. Jag säger inte det här för att hylla Hitler då. Man vill inte bli Kanye West. Men tala, det kunde han. Det måste man ändå säga. Men så tänkte jag att jag ska försöka hitta ett klipp på där Hitler är lugn. Finns det ens? För man hör ju honom framför sig. Han bara skriker hela tiden. Finns Hitler lugn? Ja, vid ett enda tillfälle så har man spelat in Hitler när han är lugn. Och jag tänkte att jag ska ta med er dit. Jag ska inte dra in er i någon scen. Men jag vill berätta då hur det gick till. För det är jävligt intressant. Okej, vi är mitt i andra världskriget. Det är den 4 juni 1942. Hitler har det rätt tungt mot ryssarna. Han åker på rejält med stryk. Men han är fortfarande vid ganska gott mod. Hitler hör av sig då till Mannerheim som var marskalk i Finland. Han var den som orsakade Finlands alla, liksom, jag ska inte säga vinster mot Ryssland. Men Mannerheim gjorde att Finland inte bara liksom försvarade sig mot Ryssland utan också gick in i Ryssland. Vilket var magnifikt. Så Hitler och Mannerheim, de var goda vänner. Men Mannerheim sa ändå, ja, kom gärna, men kom inte till Helsingfors. Jag kan möta dig i södra Finland så tar vi det här lite mer under radarn. Det passade också bra för att Mannerheim fyllde 75 den dagen. Och så skälet blev att Hitler skulle gratulera honom. Ja, så Hitler flög till en liten stad i södra Finland, Imola. Där befann sig Mannerheim i sitt tåg. De hade ofta tåg, de här gamla herrarna, för att, ja, det var ståndsmässigt och fiffigt att ha ett kontor på jul. Så de hade först en festlig lunch där de höll otroliga tal till varandra. Jag har läst dem och de är väldigt fulla av beundran inför varandras förtjänster. Tidigare på dagen så hade Mannerheim spelat in ett tal i den här salongen. Ett tal som spelades in på en bandspelare och skulle spelas upp i radio. Den här bandaren stod kvar i salongen. Hitler kommer in. Ljudtekniken är en litet snille som heter Thor Damen. Eller Damen eller något. Han såg tillfället och tryckte på räck i smyg när Hitler klev in i vagnen.
Den beslut hade jag dann erst recht gefasst. Denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Die war mir ja schon klar. Schon in der 1943, dass er so etwas kommen musste.
Ja, han fattade ju att det kunde finnas någonting av värde i det här vi skulle få höra. Men han tog också en jävla risk. Det var välkänt att ingenting fick spelas in med Hitler som inte var extremt noga förberett. Alltså vi snackar om branding nu för tiden. Men vi har ingen aning om hur noggrann Hitler var med allt han gjorde som syntes utåt. Varenda sekund var noga planerad. Vråltajt, bergsäker, högljudd, uppeldande. Alltså Hitler hade som mål att framstå som omänskligt energisk och liksom visa alla att han var inte som en människa. Han var någonting större. Under samtalet så fick en av Hitlers vakter syn på den här bandaren och stängde av den mitt i en mening. Han tittade på Thor Damen och gjorde sån här, det som vi gör på filmer, sån här skära halsen av gest. Och Thor fattade nog att det här var ju olyckligt. Hur det gick till sen att Thor fick leva och fick gömma det här bandet, det vet jag inte. Det förtäljer inte historien. Men det som vi hör här i klippet, att höra Adolf Hitler lugn, leta efter ord och tänka högt, till och med tvivla på saker. Det fan, det händer någonting i ändå va? Jag tänker att det hade kanske kunnat gå annorlunda då om bandet hade kommit fram. Man hade kanske sett att Hitler var ingenting mer än en människa. Vad vill jag säga med det här då? Ja, det var någon långsökt tanke om att den här podden kan vara... Men det funkar inte. Jag kan inte säga att den här podden är som när Hitler var lugn. Men, ja, fan vet jag. Nu kör vi vidare. Vi måste ju prata om Tre pappor. Den är väl på alla släppa nu. Den här serien på SVT med tre pappor som... Som känner att de inte får leva ut ordentligt. Som känner att de är pressade att vara en manstyp som de inte är. Så att de drar igång ett pappa-retreat där pappor åker till ett torp utan barn. Och kramas och har kakao-ceremoni och skriker och så för att leva ut sina mjuka sidor. Och det är väl någonting vackert i det, antar jag. Men det finns någonting med just, jag vet inte om det är just valet av de här tre karaktärerna som skaver någonting helt oerhört. Här är en av dem som berättar för de andra om sin syn på sig själv i det här samhället. Lyssna på det här och så hörs vi alldeles strax.
Man 2020, jag kommer ändå från en otroligt privilegierad plats. Jag bor i en av de bästa länderna i världen. Jag är längre än 99,9% av jordens befolkning. Jag är vit, jag har lockigt hår, jag har blå ögon, jag är vacker. Alltså min sociala plats i det mänskliga spelet, vad man säger, är superprivilegierat. Jag är medveten om det. Så för mig att vara man 2020 innebär både en otrolig frihet att jag kan bara... I can be myself, det händer ingenting. Alltså folk tänker saker om mig. Men det skiter jag i stor utsträckning. Men jag känner ett ansvar för att det är fett ojämtlik out there.
Verkligen skål för alla pappor som kommer komma.
Det är ändå en helt otrolig självbild. Han har ju då uppenbarligen tänkt på det här en del, på alla sina fördelar. Och det är ju bra, han har ju då kanske gått självförtroende. Men jag tycker inte att det är liksom det där självförtroendet. Kanske han bottnar inte riktigt i det. Ännu tydligare blir det när han sitter med sin tjej eller fru eller vad det är och pratar då inför kameran. Men de pratar, ja, ni vet det, halvsättet med varandra och lite med någon reporter. Och frun ger en liten antydan av kritik. Och det som inte då hörs utan bara syns i bild är hur han, man ser den här jäveln, han kokar över. Men han vet att kameran är där. Så han kan inte säga någonting. Lyssna i alla fall. För här tycker jag att man ser ett otroligt tydligt exempel på. Ja, på manlighet när den är som värst.
Men det finns ett visst område som har med typ. Ja, men du är ju väldigt kompetent. Du kan otroligt mycket. Och du har väldigt mycket skills i livet. Och du har mycket svar och mycket kunskap och. Ja. Jag ger dig gärna platsen att få glänsa och skina och vara den här fantastiska människan som kan otroligt mycket. Men när tonläget blir liksom att så här, lite översittar för liksom kommunikation till mig, den funkar inte så bra. Då kan jag bli väldigt frustrerad. Och speciellt om du liksom också är irriterad, det blir inte nice. Ja.
Men jag behöver värna om vissa gränser som det här är jag.
Ja.
Jag har svårt att ändra det här i mig själv nu. Jag måste få vara så här. Du får bara älska mig för det också.
Jag
liksom.
Älskar dig för det, älskling.
Ja, och det kommer ju till dig med. Och ja. Säger ganska ofta att så här. Ja, men det här och det här. Det... Ja. Absolut, jag vill träna på att ändra det. Hjälp mig.
Ja.
Mm. Ja, ni hör väl vad jag är ute efter. Jag behöver värna den jag är. Och hon, hans tjej är så... Liksom tålmodig och försöker att visa honom att hon älskar honom fast hon kanske fan inte borde göra det. Men jag tänker på det här med manlighet, så det väcker någonting i mig, det väcker ju starka känslor. Och det är ju svårt att analysera sin egen skit, så att jag tänker, vem ska man prata med då? Ja, någon, ja, men varför inte den man lever med? Så jag tänker nu att jag klipper över mig till Sandras rum här på, ja, ni vet var jag sitter, konventum. Och för att prata lite om manlighet. För att den här serien, den stängde hon av efter 2 minuter och jag satt kvar storögd. Kul! Nu tar vi reda på hur tjejer ser på det här med manlighet.
Nej, men alltså, vad var det där ens?
Det där var egentligen nutida män som försöker hitta en identitet och väldigt uppmuntrade av liksom sin omvärld att hitta sina mjuka sidor och sådär. Och där, de blev en symbol för det trycket som ligger på många män nu.
Okej. Okay. Alltså, ja, jag skulle inte säga att det är nutida män. Det vore ju verkligen att nedvärdera nutida män.
Ja.
Ändå. För det kändes mer som att det var... Nu såg jag 2 minuter. Men för mig var det ganska olidligt.
Men du, jag tänkte på det ändå, för att vi, du och jag, som ett par, vi har inte pratat så mycket om det här med manlighet. Vad manlighet, hur det definieras och sådär. Det är så jävla mycket jobbiga ord, definiera, alltså det blir så kallt. Men man går in på kärnan i det.
Mm.
Vi har inte pratat så mycket om hur män bör bete sig, eller hur män beter sig, som är dåligt. Vad är manlighet?
Om du frågar mig vad som är manlighet så tänker jag på ganska många så här negativa saker mest.
Är det
så vanligt, menar du manlighet, för vad är du attraherad av hos en man som då ska vara manlighet? Då är det en annan sak.
Men tror du att det är vanligt att tjejer och kvinnor känner som du? Att sinnebilden av en man, det är de dåliga manliga dragen i vad det nu är, förtryck eller fysisk våld eller känslokyla och så.
Ja, jag tror att det är ganska vanligt. Verkligen.
Vad är bra manliga drag?
Nej, men bara vara human. Alltså, slå inte kvinnor.
Det är sexigt.
Exakt.
Ja, du blir generad vad du pratar om.
Men det är väl ganska grundläggande. Alltså, dominanta drag, bara ta för mycket plats, bestämma allt. Alltså alla de här typer av saker som kommer upp i huvudet när man tänker på män eller manligt. Det är negativt, det mesta.
Det är ju väldigt sorgligt att det är så.
Ja. Sen har jag ju så många bra killkompisar. Och jag har dig i mitt liv. Alltså jag hatar inte alla män. Det är inte så. Men när du frågar mig om vad som är manligt så har jag ju svårt att så här. Det är inte så att jag tänker på en mörk röst, ett hårigt bröst och bara någon som förför mig kommer på en vit häst. Alltså, jag tänker ju på kvinnohat och våld och någon som är arg. Alltså, såna här grejer.
Tror du att det är många kvinnor som ser män som en fiende?
Ja, verkligen. Men sen kan man ju inte hålla på och ha ett öppet bråk hela tiden, för att man måste ju komma överens. Alltså, man har väl förmodligen män på jobbet, en man hemma. Men det är väl inte så att det är så här smooth liksom.
Ja, för jag kan känna om mig själv. Vi ska inte prata om just mig som man då, men jag är ju jävligt liksom, måste man säga, tveeggad i det från min uppfostran som var på ett visst sätt.
Mm.
Och särskilt därför jag uppfostrad av en pappa som var 60 år.
Mm.
Och sen på 80-talet då, hur vad som uppskattades då av man, då var det ju verkligen så här, sluta böla unge.
Ja, men så har jag ju också.
Ja.
Fast min pappa är född på 60-talet.
Ja. Ja, exakt. Så den manligheten sitter nog kvar. Men nu i vår generation så är jag, då uppmuntras jag ju att visa känslor hela tiden. Vilket kan bli nästan konstgjort. Alltså att jag ska försöka posera som de gör i den här filmen, i den här Tre pappor.
Ja.
Det där är ju, de poserar.
Ja, men det är inte så att det är manligt eller kvinnligt, det är bara ängsligt. Skulle jag säga. Alltså, det blir ju mer ett skådespel.
Ja, så fan, vad ska vi göra då? Vad ska män göra då? Ja, sluta slå.
Men gud, vad hemskt. Du frågar ju vad jag tänker
på.
Ja. Ja. Jag vill kunna gå på en intervju utan att den här mannen som intervjuar mig börjar flörta med mig. Eller ställer frågor som är kopplat till att jag är tjej eller ser ut på ett visst sätt och så vidare. Vilket är väldigt vanligt. Eller att man har en chef som beter sig på ett visst sätt och så måste man då parera det som tjej.
Och inte säga ifrån heller, för då får du ju inte jobbet.
Nej, men idag är det lättare att säga ifrån efter typ MeToo, det kan man ju tacka många för. Det är ju otroligt. Det är ingen som ens har tafsat på mig sen efter MeToo. Det är så här, bara det. Det är helt fantastiskt. Sånt där hände ju ganska ofta förut. Då ska man bara så här, ska jag skratta bort det? Ska jag låtsas som att det inte hände? Hur lång tid kan jag nu bara stå här och stirra och tänka på hur jag ska reagera eller agera? För några år sedan så bestämde jag mig, okej, nästa person som tar på mig, oftast min rumpa. Nu är det väldigt specifikt för mig att det, liksom, det händer mig ofta. Och då bestämde jag att okej, nästa gång så kommer jag nita honom. Det hände faktiskt en gång på Sturekompaniet då, efter det här.
Efter din deal med dig själv, nästa gång smäller det.
Ja, ja. Och jag är ganska bra på att säga ifrån som person, eller hur skulle du säga? Nej, men jag är inte så här super...
inte särskilt medhårs.
Timid liksom. Men också, då var det en vakt som, ja, han tyckte att nu måste du gå. Vadå? Du gjorde helt rätt.
Vad du sa ifrån? Gå.
Ja!
Hur då?
Nej, men kanske klippa bort det här.
Ja.
Eller?
Varför det?
Ja.
Du nitar honom?
Ja, men jag
du ballar ur, du tappar
inte.
Det. Du
Nej, men jag minns inte.
Jaha, du flippade.
Nej, men kan du bipa?
Vad ska jag bipa för? Men hur kändes det? Det var skönt då, antar jag.
Ja. Nej, men det här med att kladda, det är jävligt jobbigt. Så att om du står och skriker ett könsord i ett omklädningsrum när du byter om för att du har varit på gymmet, I couldn't care less. Men låt oss vara.
Jag är så stolt att Extra är sponsrat av mylla.se. Och lyssna nu, jag skulle vilja förklara vad det är för någonting så att ni fattar briljansen i det. Mylla handlar om att stärka relationen mellan de som producerar vår mat och oss som äter maten. Alltså att vi ska komma närmare varandra. Vi ska veta vilka det är som har gjort maten. Så hos Mylla så handlar det direkt från de som har gjort maten. Inga, ja, man kallar det onödiga mellanhänder, men det är verkligen så. Ingen jävel emellan som håller på och fördärvar. Man kan säga att det är ungefär som Blocket. Mylla är som Blocket fast för bönder. Så i sortimentet så hittar man allt liksom, alltså välkända varumärken. Lika väl som småskaliga mathantverkare, connoisseurer. Så man vet var maten kommer ifrån, man vet vem som har odlat den. Och tycker jag är väldigt viktigt att man vet vem som får pengarna. Och det gör också att maten blir godare. Faktiskt. Med koden KALLE10 får man 10% rabatt på första köpet. Ja, jag förstår. Det låter inte så mycket. Men låt oss nu unna producenterna. Det är faktiskt deras pengar som vi tar av varje gång det är rabatt. Så 10% rabatt, det är mer än nog. Ni behöver inte använda koden heller. Utan handla ändå. För att det här är... Det gör man. Men det gör man. Tack, mylla.se. Bokadirekt.se. Jag tänker på det, ibland behöver man inte krångla till saker så förbannat, va. Så här då, Bokadirekt.se, det är 9500 salonger samlade på en enda plats. Man kan alltså boka tid hos frisören, fixa naglar, lashlifts, boka massage eller, ja, ni fattar. Det fina är ju då att på Bokadirekt.se så kan man alltså boka enligt den som har högst betyg och den som ligger närmast geografiskt. Eller den som har tid exakt när man vill. Och Christian Fricke på Boka Direkt, han är chef där. Han hälsar två saker. Vill du vara säker på att ge en julklapp som går hem, så är presentkort the shit, säger han. Han säger också, du måste använda det uttrycket också. Och friskvårdsbidraget går ut sista december. Högst upp på sajten så står det hur man gör för att inte låta pengarna brinna inne. Så gör nu det. Safea upp med julklappar och rädda er egen hälsa genom att använda friskvårdsbidraget innan det går ut. Tack, bokadirekt.se. Ni vet det här gamla knepet att säga att man är själv istället för ensam, att det får en att känna sig liksom lite mindre ensam. Det hände mig i helgen. Sandra åkte till sin mamma och jag var själv. Ensam hemma, föräldrafritt, en hel helg. Och jag tänkte att det skulle vara skithärligt. Och det var också det, att kunna liksom fjärta högt. Bara det är ju... Men det är lite kul ändå. Och ja, men ganska skönt. Och så gör man det några gånger och så känner man att man är färdig med det. Och man käkar schweizernöt till lunch och kollar tre pappor och somnar lite i soffan. Och sen var jag på fest och var liksom då helt fri. Ja, men vet, när man är så här, ja, nu är jag... Jag gör väl vad jag vill. Ska vi till Spybar? Ja, absolut. Sen var det inte kanske lika liksom galet kul som jag trodde. Men jag gjorde det. Sen är det ju inte samma sak längre. Nu är det ju sådär att man inte riktigt vet vad man gör där. Att man inte kan prata med varandra. Man låter ju som ens föräldrar nu. Man kan ju inte ens tänka med allt det här oväsendet. Och folk pratar med varandra och skriker sådär. Och man känner ångan av någon sådär gin-andedräkt i hela öronen. Och sen när det är så hög nivå att de liksom också håller för örat på en för att prata med en. Det är ju märkligt ändå att det får en höra bättre. Skitsamma. I Ubern på väg hem så då dök den på mig. Den totala liksom känslan av meningslöshet. Det blev någon missförstånd med min hemadress. Så chauffören släppte av mig några kilometer bort. Och jag var liksom överdrivet ihärdig att det var mitt fel. Att, ja, jag hade säkert tryckt i fel adress. Förlåt. Och han bara, ja, okej. Och så drog han. Men på fel adress. Och jag bara ropade, förlåt. som att han var ledsen på mig. Det var ju jag som var drabbad av skiten. Jag hade ju kunnat föreslå att du, jag dricksar upp dig 50 spänn om du bara kör mig hem. För jag borde inte ha varit ute i det skicket och slirat. Men jag kryssade hem längs trottoarerna. Men jag vände på ganska liksom, fint humör. Snäll och godmodig. Så som man kan bli i vissa liksom, stadier av fylla. Ska jag säga fylla? Ja. Jag satte mig i köket och bara tänkte. Du vet det här läget som man kan vara i. När man bara sitter och tänker rätt grunda. Men ändå snälla och ibland lite djupa tankar. Och jag tittade ut genom fönstret och jag såg där över innergården det där blåa skenet från en tv-apparat. När vi flyttade in i juli i den här lägenheten så var det knasigt med den här, för att den här tvn, den stod på liksom inte bara på morgnar och sena kvällar, utan den här tvn, den stod på hela natten och hela dagen. Den stod liksom alltid på. Och någon gång när jag klev upp liksom 4, ja, den stod på. Men jag såg ingen där, så jag började bli mer och mer orolig. Jag började lägga mer och mer tid på det där. Jag tänkte såklart att han var död där inne. Sådana där grejer som man har hört talas om, ju att han har allt på autogiro och ligger där generaldöd, förtorkad i soffan, kanske mördad. Jag zoomade in med kameran för att försöka hitta livstecken då. Är det där? Är det fötter eller är det en lampfot? Är det samma disk som står kvar där på diskbänken? Det här projektet jag hade, det pågick i dagar. Jag försökte inte berätta så mycket för familjen. Men när jag tänker på det nu efterhand så är det ju uppenbart att det jag gjorde mig skyldig till är mycket värre än Margaxgate. Alltså, hon gjorde ju i alla fall någonting. Jag gjorde ingenting förutom att titta. Jag borde väl ha ringt polisen, såklart. Men jag ville heller inte liksom spoila dokumentären för mig själv. Som när någon kompis säger så här, du hörde om yxmordet på de här 9 diabetikerna i Skärholmen igår. Och man bara, nej, säg ingenting, spoila inte. Jag väntar på PT-dokumentären. Och man bara håller för öronen så här, lalalala, jag hör inte om du berättar om en supermord. För det ska jag bli underhållen av istället på P3. Men en morgon såg jag grannen. Han reste sig från soffan och gick på toa. Det var som att det inte var några konstigheter alls. Det var, han skulle på toa bara, helt utan vidare. Och jag andades ändå ut. Och nu när jag sitter här och packad, inte just nu då, men när jag satt packad då i mitt kök och såg det här blåa ljuset flöda, så gav det mig ändå någon sorts trygghet. För det kanske inte alltid är olycka att vara ensam. Vi människor går ju runt och tycker så jävla synd om varandra hela tiden. Det är liksom, det blir ju synd om dem som man tycker synd om. Som när folk säger till några gatubarn i Bangladesh, och det är så synd om dig. Och de egentligen bara, jaha, är det det? För att de kanske inte vet något annat. Man ska vara försiktig med att tycka synd om folk. Men så har jag tänkt en del på det här med ensamhet. Vilken typ av ensamhet som är jobbig på riktigt. Och det är klart att den här ofrivilliga ensamheten är ju fruktansvärd. Jag var ofta ny i klassen. Jätteofta. Jag tror jag gick i 8 skolor. Det var ett jävla flyttande på familjen Schulman. Jag minns alltid den här känslan av att vara då ny i klassen. Och läraren sa, ja, vi har en ny elev här i klassen, Karl Johan. Och så skulle jag då ställa mig upp med darrande underläpp och säga, ja, ni kan kalla mig Kalle. Och läraren sa att, Robban, visar du Kalle runt då? Och så minns jag den här känslan när man satte sig ner igen och man tittade omärkligt åt sidorna för att göra sig en bild av vilka som gick i klassen. Vilka man kanske skulle få problem med. De som vägde på stolen, de fick man alltid se upp med. Jag minns Sonja som var min lärare när jag började i trean. Hon var väldigt stor. Och hon körde med dumstrut hon och skamvrå. Det var ju en typ av ensamhet att stå i ett hörn av klassrummet med en dumstrut på sig och titta inåt hörnet. Det var ju fan att det hände ändå. Men ensamheten bland andra kanske är ännu värre liksom än den här avskilda ensamheten. Jag minns Kalle Ljungqvist då, om man går vidare på lärare. Han var min magister i femman. Han hade skägg och rutig skjorta och hängslen som han liksom alltid höll på att dra i, rätta till och lägga rätt på axeln. Han var väldigt noga med att man alltid skulle säga magistern till honom. Och jag minns att han sa att så här, jag har ingenting emot en schysst fight, men sparkar, det är ett no-no för mig. Det här uttrycket no-no sitter kvar som en jävla tatuering sedan dess. En gång tog han, Kalle då, med sig en syltburk full av sitt eget piss. För han ville visa att urin leder ström, vilket är ju helt jävla sjukt att göra. Varför skulle man göra det? Han kan väl salta i vatten då, eller vad det var han ville visa. Jävla dåre. Ja, jag var, just det, vi pratade om ensamhet. Jag var själv med honom en gång, det är det jag tänker på. Jag hade inte visat respekt för honom. Och då fick jag sitta inne med honom över rasten. Det var en kvartsrast. Det var lite flott ändå med kvartsrast. Det fanns ju 5 minuter som var väldigt korta och 10 minuter kvartsrast. Och sen fanns det 40 minuter va? Någon gång. Ja, en kvartsrast mellan geografin och dubbeltimme i matte. Wow, vi är tillbaka, känner ni det? Vi är tillbaka i mellanstadiet. Hur som helst, jag fick sitta med honom då på den här kvartsrasten i lektionssalen. Och han satt vid katedern och hade med sig fika som han alltid hade, en termos och digestivkex. Och han satt där och fikade och stirrade på mig hela den här rasten. Och syftet var väl att jag skulle lära mig då att ha respekt då, antar jag. Det ville han lära mig genom att skjuta in rädsla och ensamhet i mig. Så ja, jag lärde mig, men vet inte fan om det var ett bra sätt. Alltså tänker jag vidare på ensamhet när den verkligen är påtaglig i rymden såklart. De har ju skickat en bil till Mars. En rover står alltid. Jag har aldrig fattat det här med. Det är en rover som åker runt på Mars. Ja, men den åker runt här. Den har 6 hjul och åker runt på Mars och gör små uppgifter. Och jag kan inte låta bli att tycka synd om den här bilen. Men det är ju konstigt att tycka synd om döda ting. Men den känns så jävla ensam. Och nyligen så släppte NASA en ljudfil där man får höra hur det låter på Mars. För att de har satt på mikrofoner på den här bilen. Och de, ja, vetenskapsmännen ville veta om det är så där kompakt tystnad som man kan föreställa sig. Så de spelar in den här bilen som åker. Det låter inte så härligt ändå. Det låter inte alls som jag trodde. Ja, ni hör här, det är liksom ett skrammel mer. Det är inte någon härlig elmotor, utan det, ja, det bara skramlar om de här metallhjulen som åker över marsstenar. Men så stannar bilen och det är, ja, det låter så här. Men sen så händer någonting. Det kommer en vind. Och de skriker nere i Houston. De sa det är turbulent på Mars. Det kommer en liten vindpust. De säger att det är turbulent på Mars. Och det här är otroliga nyheter. Jag vet inte exakt vad det innebär. Men den här lilla bilen, så ensam som den är, står där mitt på Mars och spetsar sina öron för att höra ett ljud. Och hör en liten vindpust. Och jag tänker, fy fan vad den är ensam. Men så händer någonting till i det här klippet. Det kommer någonting närmare och närmare. Och den lilla rovern tittar uppåt. Och det är en drönare som håller honom sällskap. Jag blir så glad att jag nästan börjar gråta. Vad fint det är, va? Och så tänker jag vidare på ensamhet och jag trillar över av en händelse. Ensamhetens boss. Lyssna på det här nu. Det här är, ja. Det finns en fågel som heter Kawai Uu. Den bor på Hawaii och det är 1987 nu. Och antalet individer av den här arten har blivit färre och färre. Så pass få är de nu att det finns en institution i USA som har som uppgift att åka runt och samla in ljud för att spela in alla levande arter. De fattar att nu måste vi nog dra på innan den här arten dör ut. Man lokaliserar då den sista av dem alla. Det är verkligen, den vi hör nu är den sista. Och man lyckas också tajma in det till parningsropen. Så att den här fågeln, han ropar efter sin tjej som han inte vet om är död. Han lämnar luft i luckorna för att hon ska svara. Men det kommer inga svar. Och han sjunger ut i liksom evigheten om att det är tid att para sig. Och han får inget svar. Och ett halvår senare så dör fågeln. Och arten är då utdöd. Jag skickar den här inspelningen till Joel Lysarides, kompositören och geniet. Och ja, jag frågar honom om det kanske finns någonting vi kan bidra med. Kan du göra någonting, Joel? Kan du hedra Kawai Uu med någon sorts hymn? En ensamhetens hymn. Går det?
Finns här.